This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Avsnitt 37. Rulla vinjetten. Välkomna till ännu ett avsnitt av Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Idag är det ett speciellt avsnitt. Jag kommer att prata om det i avsnittet och jag kommer att prata om det nu. Jag strulade till för ganska så exakt halvvägs in bland mina poddar så finns det ett avsnitt med Daniel J. Larsson som numera är chefredaktör på Sporthälsa. Det finns en bild, det finns en länk, det finns allt möjligt. Men jag kan, filen har försvunnit och det gjorde det när jag höll på att lägga om. Det blev jättemärkligt och kraffade hårddiskar och avsnitt som inte finns längre. Och det är detta som inte fanns längre. Men vi gjorde som så här, eftersom jag bloggar på sporthälsa.se. Där kan ni gå in och läsa min blogg när den väl, jag ska bli bättre på det där. Jag börjar och det damp ner och nu är det som det är. Men jag blir bättre. Jag har en plan. Och när jag har en plan då händer det grejer. Men i alla fall, han är ju chefredaktör där, nyligen tillträdd, typ 2 veckor sedan. Och därför så sa vi kör ett nytt avsnitt. För att jag tycker han hade så mycket bra att säga sist. Nu vet ju kanske ni det som har hört det. Och den här intervjun är inte likadan, men den är lika bra, om inte bättre. Så kan man väl sammanfatta det. Så nu har jag ju redan avslöjat vem det är och jag har avslöjat vem jag är. Så här, jag kämpar på med vikten. Nu är det, idag är det onsdag och om på lördag så är det en vecka kvar. Sen ska jag springa Göteborgsvarvet. Mer om det efter. Nu så ska jag inte dra ut på det här längre för vi har tagit hela snacket. Det är liksom så här. Men återigen spelade vi in via Skype och vi gjorde det i lördags. Så snabba puckar tycker jag. Utan mer snack nu. Jag ger er Daniel J. Larsson. Hej!
Tjena!
Tjena! Sitter igen med Daniel J. Larsson.
Det stämmer.
J. Det är viktigt.
Det är viktigt. Jag är lite finare än alla andra Daniel Larsson.
ja, men det är sånt. Får skilja sig från alla andra.
Som ja, men lite Leif GV-faktor nästan.
Ja, precis. Leif GV. Vi ska ju köra en ny intervju här. För de som vet så har det funnits en intervju som jag lyckades kladda bort på någon jävla vänster. Den har funnits, det finns väl kanske någon som har hört den. Men vi kör ny helt enkelt, för jag tycker det är synd att det inte ska finnas kvar.
Ja, men det känns stort att få vara den enda som har varit med 2 gånger, så det är
ja, känns bra. Ja, det är inte illa, så det
är... Nej, det känns bra.
Det är sån här spärr, liksom så här. Ska man göra det? Ska man ha med någon igen? Men nu fick du ett frikort här för att...
Precis.
Vi ska ju prata träning.
Ja.
Och det som är, ja, det som är runt omkring träningen.
Precis.
Och du tränar en hel del själv.
Det har varit lite dåligt senaste tiden faktiskt, men jag brukar göra det normalt sett och ska väl ta mig i kragen här nu igen. Men nu är det väl främst löpning som jag har dragit igång lite extra med då, av någon anledning. Men jag vet inte, jag gillar den här, vänta, du springer ju en del själv. Alltså, ja. jag tycker ju mest om alltså känslan efteråt när man har sprungit. Det är mest den jag vill åt. Kolla, löpningen är så här, ja, det är ju ganska obekvämt. Alltså, det är ganska
alltså,
jobbigt.
Löpning är ju så, jag ska inte vara så, men det är jävligt tråkigt. Alltså. Det...
Ja, alltså jag kan komma in och så här, alltså jag gillar mer att springa snabbt, typ intervaller, så då tycker jag att det är roligare, för då liksom, det är lätt att, så här, att pressa sig, tycker jag, när man vet att man bara ska pressa sig i typ någon minut eller vad det är. Men så här, distanslöpning, då måste jag typ skärma av mig med någon musik eller podcast eller någonting, så jag typ inte tänker på att jag springer liksom.
Mm. Nej, jag precis likadant. Musik funkar inte för mig. För det lägger sig oundvikligen längst bak i bakgrunden, och sen så tänker jag bara på hur jobbigt det är. Ja, men varje steg är så jobbigt.
Ja, men det blir det här, du vet, när man hör sig själv flåsa också, då hör man på shit, jag är ju skittrött.
Ja, man liksom tänker på fan, orkar jag inte mer än så här.
Exakt.
Så blir man helt slut. Men ska vi backa lite grann i bandet här och prata om hur har du tränat alltid?
Alltså jag spelade ju fotboll ganska tidigt. Jag började väl när jag var, eller ganska sent snarare. Jag började väl när jag var 10 ungefär. Då började jag spela, och sen så bytte jag upp mig lite bland lag och så vidare där. Så jag lirade en del i pojkelsvenskan med AIK, eller pendlade lite mellan första och andra laget. Jag var inte superbra liksom, men jag var helt okej när jag var 15, 16, 17 eller någonstans. Så därifrån, jag var ingen speciellt bra så här, bollbegåvning, så jag började fysträna väldigt mycket för att få fördelar där. Och där fick jag väldigt snabba effekter helt enkelt. Vilket gör att jag kunde helt enkelt gå mycket på fysik när jag spelade, och det gav mig väldigt stora fördelar. Så där någonstans föddes ju mitt intresse för träning överlag liksom.
Okay.
Jag tror att det blir ganska naturligt när man märker att någonting ger resultat, och tycker man att det är kul liksom.
Men gjorde du det, alltså tränade du själv vid sidan om, eller var det en del av själva träningen?
Ja, alltså fysträningen som ingick där var ju inte så bra. Jag vet inte hur den är nu i de åldersgrupperna, men då var det typ så här sit-ups, springa milen och lite armhävningar på fotbollsplanen. Så det var inte så relevant fysträning alltid, tyvärr, gentemot fotbollen då. Utan jag började, först började jag hade en skivstång hemma som jag började lyfta lite med. Som jag, alltså jag var ju helt otränad då, så då fick jag resultat bara på det liksom, fast det inte var så mycket viktigt på den. Sen så letade jag mig vidare till gymlokaler och så vidare, och fick väldigt snabba resultat i början där, så då blev jag triggad att fortsätta helt enkelt.
Ja, nej, för att jag har förstått det där att det är många som tränar vidare som har börjat med fotboll och som tränat själv vid sidan om, för att det har liksom inte varit någon direkt träning egentligen.
Nej, alltså fysträningen är inte, det blir ju väldigt generellt, alltså det är olika givetvis, men alltså generellt så är det ju inte så bra i liksom de åldrarna, för i alla fall pojklagen. Flicklagen har jag inte så bra koll på, så det vet jag inte, men fysträningen är ju väldigt dålig där, och det är ju en ganska stor del. Alltså jag gick ju från en ganska medioker i det laget till att liksom vara en av de bättre, just för att, alltså bara att jag blev snabbare och explosivare, och det blev jag av styrketräningen. Och liksom i fotboll, ökar du din snabbhet så är det en jäkla edge.
Det är en det hänger på liksom.
Ja, men alltså det här, du kan ju spela någon nivå till bara för att du är lite snabbare. Sen kan du sakna lite teknik och sådär, men har du snabbheten kan du spela lite högre bara på grund av det liksom. Så det gav mig väldiga fördelar där.
Mm. Ja, nej. Jag vet inte om det kan hänga ihop det här med fysträningen, att förr var det ju alltid väldigt mycket snack om att man ska absolut inte styrketräna om man inte liksom är 18 år typ. Nej, men 15-18 år där någonstans. Inga gym släppte in någon eller någonting så här.
Ja, det är mycket möjligt. Det där är ju väldigt konstigt. Alltså du får ju, det är typ som att en 15-åring eller 14-åring inte får köra knäböj och sådär. Så du får ju mycket högre krafter om du typ hoppar från en klippa som är på 3 meter liksom. Eller bara på 1 meter, så har du ju 3 gånger kroppsvikten liksom, i den, vad du tar upp i vikt där liksom. Så det, jag vet inte var det där kommer ifrån riktigt, men det, jag tror Jakob pratade lite om det också när han var med i den här podden, att det där är ju, i alla fall för min del så är det mer eller mindre trams att barn inte får träna liksom.
Ja, precis, det känns som att det har kommit till en punkt nu där det liksom känns lite förlegat. Jag tror de rätt många har pratat med, som Anki Sundin, Jakob Gudiol, Jonas Pandian också, han nappar på att man ska börja röra sig, man ska liksom.
Ja, men alltså tänk på så här, det är ju väldigt mycket skador bland annat för flickor inom fotbollen när de är tonåringar. Och skulle de fysträna mer, alltså vettig styrketräning, skulle de undvika mycket skador. Så det handlar ju mycket om det också. Det skulle ju bara ge dem fördelar egentligen.
Ja, det handlar om, gör det rätt och gör det rätt från början så blir det nog bättre av det.
Ja, alltså de behöver inte köra liksom svintunga ettor och liksom maxhåll på, men de skulle ju få extrema fördelar av att fysträna faktiskt. Det handlar ju kanske bara om några pass i veckan och ganska simpla saker, men det skulle ge väldigt stora effekter för dem.
Om det inte har blivit bättre så kanske det borde bli bättre.
Vi får införa det.
Ja, men hur länge höll du på med fotbollen för?
Jag slutade när jag var 17, blir det väl helt. Alltså jag slutade nästan helt när jag var 16. Sen provtränade jag mitt division 1-lag när jag var 17. Och det gick väl faktiskt rätt bra. Men jag hade inget intresse riktigt att fortsätta. Och då är det så svårt. Alltså fotboll hade nog mycket motivation och liksom vilja.
Du ska vilja gå in och göra det där jobbet.
Ja, man ska tappa alla detaljer liksom. Då går det inte så bra heller. Så, men jag hade ingen sug att fortsätta helt enkelt. Så det var väldigt, väldigt odramatiskt slut för mig. Det var inte så att jag skadade mig eller att det gick dåligt eller något sånt, utan jag tappade lusten helt enkelt.
Mm. Eller du pluggade där styrketräning?
Ja, i...
Också, eller i den vevan?
Jag tog väl något sabbatsår direkt efter gymnasiet och bara jobbade med ströjobb och tränade vid sidan av. Absolut. Tränar har jag ju gjort det sedan jag slutade med fotbollen. Och sen så började jag plugga något år därefter då till Bafors Peter då, som... En ganska kort utbildning, men sen också då vidare på högskola etc. inom lite olika ämnen och sådär.
Mm. Jag hörde det i, det var väl inte senaste avsnittet, utan förra, där ni hade lite frågor i fitnesspodden. Mm. Som du har tillsammans med din kompis.
Precis, Robban.
Robban, ja. Jag tror sist vi gjorde den här intervjun så sa jag din podd.
Ja, det är våran podd. Det är hans lika mycket som det är min.
Ja, nej, men precis, det vet jag om ju. Så. Men ni hade det uppe som fråga vad man ska utbilda sig vidare inom PT.
Ja, alltså det där beror ju på lite om... jag tror PT-utbildningar blir bättre och bättre. Och ett problem är ju såklart fortfarande att de... är det kanske lite för korta regler, så vill man plugga vidare finns det lite saker som man kan plugga vidare inom då. Och så, rent generellt tycker väl jag att man skulle, om man skulle få liksom snickra ihop sin egen PT-utbildning på något sätt, så skulle jag vilja lära ut lite mer om kanske källkritik och liksom ha något kritiskt synsätt. Det blir lite luddigt förklarat där från min sida, men jag tycker att det är något som tränare borde kunna lite mer. Jag har ju skrivit en e-bok och där har jag ju tagit med det lite grann i ett kapitel. Jag tror Jakob skrev om det i någon av sina böcker också. Väldigt så här, grundläggande saker liksom, som gör att du inte går på de här myterna som gemene man och kvinna går på. Liksom. Mm. Sen generellt så tycker väl jag kanske att många tränare behöver lite mer utbildning inom kost. Vore nog väldigt bra tror jag. Det är främst det som jag har pluggat efteråt. Då. Och sen för egen del så bör de plugga, alltså företagande och sälj och så vidare, för de är säljare vare sig de vill eller inte, så de måste vara duktiga på det för att lyckas.
De blev väl egna företagare liksom allihopa och säljare i sina egna små firmor alltså, på ett sätt.
Även om du är anställd så är det ju regel liksom timanställd, så du måste ju jaga kunder själv, så det funkar ju precis som att du är egen företagare, bara att du då är anställd, men det funkar på samma sätt mer eller mindre, så det bör ju gå lite grundläggande inom sälj och hur det syns och så vidare, tycker jag i alla fall.
Mm. Alltså, är det för lätt att bli PT idag? Lite kontroversiell fråga kanske sådär. Men...
Alltså, det går väl att motivera att det kanske är lite för lätt. Alltså, om man ser det, det är väldigt många som blir PT, så det är också väldigt många som slutar som det. Jag vet inte, jag läste några siffror på att det var typ 100 tränare som slutade på en viss gymkedja för några år sedan, typ lika många som började. Så det är, jag tror att problemet med att utbildningen är lite kort och så att man trycker in väldigt mycket på kort tid, och det blir att jag tror inte folk riktigt har förståelse för hur svårt det kanske är att liksom lyckas, eftersom det är inte bara att gå in och jobba och du har en helt slön, eftersom du är helt ansvarig själv för att få alla kunder. Mm. Där tror jag i sig att utbildningen börjar bli bättre och bättre, men jag upplever av liksom vänner och sånt som vill bli PT att de inte riktigt förstår hur svårt det kan vara att komma upp till någon form av heltid som, inom det yrket, och därför tror jag att många slutar för att de inte riktigt förstår hur kanske svårt det kan vara.
Det räcker inte att lägga upp en bild med en Celsius.
Nej, det gör ju inte det tyvärr. Men det kan man väl göra också om man vill i och för sig.
Ja. Det är inte fel så. Men, nej, man har ju lite grann den bilden av att det är alla som någon gång har läst en blogg eller en artikel om att träna och som har sagt till någon annan vad de kan göra är PT helt plötsligt.
Ja, alltså det är ingen skyddad titel eller så. Du kan ju kalla dig personlig tränare om du skulle vilja också. Så det kan ju, alltså det är också ett litet problem kanske. Sen finns ju de här korta utbildningarna av en anledning, och det är för att folk som redan jobbar med någonting ska ändå kunna plugga till det liksom, utan att ta studielån och börja plugga i 3 år. Så det är väl mycket det. Men visst, det är klart att generellt så vore det bättre med längre utbildningar. Det är klart det är så.
Skulle det vara bra om det var en skyddad titel?
Ja, det tycker jag absolut. Men det är, ja, det, alltså grejen med personliga tränare också, generellt så tränar man ju som PT, alltså gemene man eller kvinna som kanske vill gå ner 10 kilo. Din träning måste inte vara liksom så kallad perfekt, och dina kostkunskaper måste inte vara enorma, utan det handlar ju mer om att motivera folk mycket, och då kan ju en sån här utbildning räcka, absolut liksom. Det beror ju helt på. Sen så tror jag att man bör se den som en grund, och vill man liksom utvecklas vidare så bör man plugga vidare på något sätt. Så det bör man göra oavsett vilken utbildning du har gått. Även om du har gått 3 år på någon biomedicinutbildning någonting, så bör du vidareutveckla det i alla fall. Så det gäller ju oavsett vad du har för grundutbildning.
Ja, finns det någon PT-idol liksom? Finns det någon sån?
För mig?
Ja, för dig. För det finns ju, det kan man ju säga i alla möjliga, egentligen vilken bransch du än tar, att det finns någon som man tycker fan, den jäveln, han kan allt, eller hon kan allt, eller det där är ett mål.
Alltså inte idol så där. Jag tycker att det finns en
finns
en
idol kanske väl lite.
Det finns en kille som heter Dan John, som är en amerikansk, tror jag, tränare. Jag vet inte om han är från Amerika, jag är inte säker på det. Men han tycker jag är väldigt duktig i regel. Det finns jättemånga som jag kan ta olika delar av, som jag tycker är duktiga på vissa olika områden. Men det finns ingen som jag tycker så här, det här är min träningsgud liksom. Det, någon sån har jag inte.
Nej, det kanske är rätt vettigt också. Fördela de där grejerna. Alla är inte bra på allt.
Nej, men precis. Alltså, har någon som är, ja, men typ som vi pratade om dina tidigare gäster, det är som Anke Sundin, där har du någon som är jätteduktig på kost. Och sen har du andra som är jätteduktiga, typ som Jonas på rörlighetsträning och så vidare. Så man får ju plocka russinen ur bullen, eller vad man säger.
Ja, precis. Hur mycket jobbar du som PT nu?
Ingenting. Nu är jag ju chefredaktör på Sporthälsa. Så nu,
ja, just det. Det är väldigt nytt också här nu.
Ja, precis. När det här spelas in så är det en vecka ungefär sedan jag blev det. Så nu är det... Jag har ju skrivit väldigt mycket innan också för olika tidningar och så vidare i 4 år. Så det blev en ganska naturlig övergång, för jag har börjat skriva mer och mer egentligen. Och det är någonting som jag trivs väldigt bra med, och kör lite poddar och så vidare också, som vi säkerligen kommer göra på något sätt på Sporthälsa framöver. Jag har ju fitnesspodden än så länge då, och den fortskrider givetvis framöver. Så nej, men det är en PT-ande, det hinner jag helt enkelt inte med nu. Det är svårt.
Men när du jobbar som PT, om vi går till den, vad var det vanligaste anledningen till att folk kom och ville träna?
Alltså på vanligaste är ju viktnedgång i regel, eller att de typ har ont någonstans och så vidare och behöver någon form av liksom lättare rehabträning på något sätt. Det är det som har varit vanligast för mig i alla fall. Men vanligast generellt är ju tveklöst viktnedgång och komma i form, som folk så specifikt brukar nämna det.
Vad har du för mål? Jag vill komma i form.
Ja, men det är enklare. Eller bli fit eller något så här brukar de säga. Så man får ju gräva vidare lite där vad de egentligen vill, men rent...
Hur mycket fåfänga är det?
Det kan vara en del på ganska många, tror jag i alla fall. Alltså det blir ju det här med viktnedgången, där tror jag i och för sig många liksom vill gå ner i vikt av dels hälsoskäl, men också dels att alltså vardagen blir ju lättare om du väger lite mindre. Om man kanske väger ganska mycket, så blir ju det blir ju livskvalitet att gå ner lite i vikt också. Så jag tror att det är mycket det till att börja med i alla fall. Sen är det klart att det är väl inget fel om man blir ännu mer nöjd med sin spegelbild också, för då kanske man, ja, jag får bättre självförtroende eller vad det är, och det är inget fel med det heller, tycker jag.
Nej, absolut inte. Jag tycker det är ett nog så gott anledning liksom att vara fåfäng. Det är väl bra. Jag ser han kom nu, faktiskt läste innan idag här om vår folkhälsominister igen, eller idrottsminister kanske han är. Vet han, Gabriel Wikström. Han sa att sitta är det farligaste som finns.
Alltså stillasittande, alltså om vi kollar hälsomässigt så är det ju mycket viktigare att du rör på dig mycket under dagen, alltså ren vardagsmotion, än att du går och styrketränar i en timme, utan tvekan. Det är stilla, vi är till och med ett poddavsnitt om det, stillasittande, som man kan lyssna på. Och det, om vi pratar just hälsomarkörer, så är det mycket, mycket viktigare att du rör på dig under dagen och går upp och reser dig någon gång i halvtimmen eller sådär, än att du går och tränar en timme per dag och sen sitter i 10. Det sistnämnda är ingen bra... Inget bra koncept för hälsan. Sen börjar du styrketräna och så vidare också. Men av ren, om du liksom snackar levnadsår och så vidare, så är det viktigare att du bara rör på dig. Men sen är det också vidare man särskiljer på motion och liksom styrketräning exempelvis. Det är olika saker och de är bra för olika typer av grejer.
Ja, det du själv tränar nu, är det liksom motion du sysslar med nu?
Alltså, det beror på hur man definierar det. Jag definierar motion. Ja, det är både och. Det beror lite på. Jag har ju ett mål med det också. Då ser jag det som träning, för då tar jag ut mig tillräckligt mycket för att alltså, utvecklas i det. Då ligger jag ändå en bra bit över 70 maxpuls och så vidare när jag tränar. Och då ser jag det som träning. Men går ut och tar en liksom, morgon lugnt, då är det ju motion liksom, när du bara ut och går. Det är ju samma sak som det här, när folk har varit på gymmet så säger de att de har styrketränat. Men om du behöver inte styrketränat för att du har hållit i en hantel liksom. Kan du lyfta den 50 gånger så är inte det, det är ingenting som gör dig starkare liksom. Och då är det inte fysisk träning, då är det motion. Då är det mer, alltså motion ser jag att någonting som, det är när du rör på dig helt enkelt. Någonting som du klarar av ganska enkelt.
Ja, men det är ta trappan istället för
ja, men precis.
Vardagsmotionen, alltså, men
ja, något som är ganska lätt, någonting som inte liksom utmanar det fysiskt. Träning, det är ju någonting när du liksom blir utmanad och tvingar kroppen till någon form av utveckling, för att uttrycka det lite svint. Att du måste, det måste vara jobbigt helt enkelt, och det kan inte vara så bekvämt. Då är det inte det träning som leder fram så mycket.
Och det känns lite grann som träning, att du kan få mätbara resultat på något sätt nästan.
Ja, men exakt.
Att, kan säga, att du kan få utvecklingen svart på vitt.
Ja,
sätt.
Exakt. Alltså motion är med, det är ju rörelse i vardagen liksom. Det är någonting du ska, det är någon form av, alltså motion är nästan någon form av normaltillstånd. Det är liksom att vara igång i rörelse. Det är någonting du ska vara, någonting du ska göra och klara av liksom, vara ute och gå. Det ska du kunna göra mer eller mindre en hel dag liksom. Men snackar vi fysisk träning som liksom, där du ska utvecklas som löpare eller ja, inne på gymmet, då är det ju ingenting som du kan pyssla med så länge i regel, utan då någonting du tar ut dig på lite kortare tid.
Det är rätt viktigt det där med vardagsmotion. Det låter så himla enkelt, men det där att man ska röra sig. För som du säger, ligga 10 timmar i soffan och titta på tv och käka pizza och sen gå och träna en timme. Ja.
Ja, men det är lite kul. Alltså, jag tror att det är fler som liksom går till gymmet idag än det har varit tidigare, men folk är ändå mer ohälsosamma än vad de har varit. För vi, dels så är ju svenskarna tjockare än vad de någonsin har varit i generellt, och dels så sitter vi mycket mer still. Sen försöker vi liksom kompensera det med att gå och köra en timme gym när vi har suttit stilla i 10. Och det funkar liksom inte riktigt så vad gäller hälsan.
Belönar vi oss själva mer också kanske? Nu har jag varit en timme på gymmet. Nu kan jag ju äta den här glassen.
Ja, det gör ju alltså, folk
en hel del också. Det är som vänder den liksom.
Ja, alltså, det finns ju, alltså det finns ju tillgång till den typen av liksom, skitmat eller grejer överallt. Alltså vart den går, framförallt om du är i Stockholm. Du kan ju inte gå någonstans utan att det finns en pressbyrå som luktar kanelbulle liksom. Och det, alltså det är, vi vill ju gärna belöna oss, och framförallt med mat. Så jag har ju aldrig riktigt förstått det här att när jag har tränat eller uppnått ett träningsmål, så ska man alltid belöna sig själv med typ godis eller just någonting att äta. Alltså du kan ju belöna dig med, vad vet jag, en resa eller gå på bio eller vad som helst. Men det ska alltid vara, belöningen ska vara genom mat. Så jag tycker det är bättre att du äter någorlunda bra hela tiden, så att du slipper känna att det här, jag ska äta superbra i 6 dagar och sen ska jag gå lös på alla onyttigheter som finns. Utan det tycker jag inte gör något bra sätt att belöna sig på. Utan försök hitta något som du kan hålla över tid, så behöver du inte känna att du ska längta efter den där pizzan på samma sätt liksom. Utan ät okej lite under hela tiden istället.
Ja, nu kom du in på pizzan. Om vi nu pratar om ditt jobb som att skriva, och du skriver artiklar och inlägg på Tyngre bland annat, och du skrev någonting nu om att äta pizza som blev lite viralt, om vi säger. Om
ja,
vi säger
så. Den blev ju delad några tusen gånger och sådär, men den gick ju ut i Metro också, det är väl det du
syftade på,
så den syntes ju för ja, några hundratusen säkert, så det. Den handlade ju om att folk kanske blir för extrema kring sin kost. Alltså egentligen generellt så ska man ju nästan gå ut med att folk äter för dåligt, för det är ju det största problemet. Den krönikan handlade istället om, den var ju riktad till tyngres läsare mest, som är kanske åt andra hållet, att de kan vara extrema åt att de äter för extremt nyttigt eller liksom blir nästan extremistiska kring kost. Så den riktade sig ju mer om att ibland kanske faktiskt är okej att käka en pizza eller dricka lite vin också. Du kommer inte dö i förtid av det så länge du inte gör det för ofta. Men generellt är det ju självklart någonting du inte ska käka. Alltså skulle den krönikan vara skriven direkt mot liksom hela svenska befolkningen, så skulle jag ju kanske rikta den mer mot att ja, du ska tänka på att äta. Alltså någonstans är det, så här, det är nästan normalt att äta dåligt i dagens samhälle. Vilket gör att skulle jag skrivit en krönikan riktad mot alla, då hade du snarare skrivit den mot att folk måste äta bättre. Det är det intressanta liksom. För folk äter alldeles för dåligt i regel.
Mm. Så det, ja, men det är ju lite så.
Så det är på vilken publik man har för sin text liksom. Det där missförstod ju en del som läste den krönikan sen, att alltså när man skriver en text så riktar den mot alla, så du väljer ju en målgrupp, och jag tycker att den målgruppen jag skrev där, de måste ju alltså, jag vill
de måste tagga ner lite grann.
Ja, men precis, alltså den målgruppen vill man ju också nå, men då får du skriva till dem, och då måste du peta några andra lite i ögat liksom, annars så kommer du inte nå ut med något budskap.
Nej, precis. Nej, men det är ju, där ligger ju ett rätt i det om man byter ut pizzan mot något annat. Alltså, du kan ju byta ut den mot broccoli liksom. Ja. Alltså, så är det åt andra hållet helt plötsligt.
Ja, exakt.
För tänket är ju detsamma i grunden, att sticker du ut och inte gör som alla andra, så är du helt plötsligt helt galen.
Ja, alltså det jag skrev i den krönikan var ju det att folk blir, alltså blir liksom, de hittar en diet de tycker om och sen så börjar de köra på den, och det är jättebra, men sen så tycker de att alla andra som gör på något annat sätt, som kanske även får liksom lika bra resultat, de är ändå fel, för alla oliktänkande, de har liksom gör någonting som är inkorrekt bara för att någonting som du har gjort har funkat. Då ska alla göra likadant, och det tycker jag är fel. Det finns ju massa sätt att gå ner i vikt eller komma i form på liksom.
Vilket är det viktigaste då?
Vad gäller maten?
Mm. Ja, eller gäller att gå ner i vikt. Jag har ju förstått. Jag har ju själv hållit på och försöka gå ner i vikt. Och jag, till slut så släppte jag liksom alla grejer och bara körde klart rakt ut kalorier. Mindre kalorier.
Ja, alltså det kommer ju funka väldigt stor utsträckning. Det är ingen tvekan om det.
Nej, men det gör ju det. Det har ju funkat liksom.
Ja, så länge det håller över tid också. Det är ju det viktigaste, att du har en... Att det sker över lång tid. Det blir som när du gymtränar. Du måste göra över tid om du ska få resultat. Och det är samma sak med kosten. Och när det gäller att gå ner i vikt, så är kosten tveklöst den viktigaste markören. Det är där du kan göra de största förändringarna. Det är väldigt svårt att liksom fortsätta äta väldigt dåligt och liksom träna bort det. Alltså det funkar inte i regel, utan det är kosten som tveklöst är det viktigaste vad gäller att gå ner i vikt. Sen ska du givetvis träna också, men kosten är det viktigaste du ska tänka på, för det är där du styr vad du får i dig helt enkelt.
Ja, det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är lite, om man fortsätter äta som man har gjort och försöka träna ner vikten, det är som att dränka en fisk.
Ja, alltså det är så här, klart du tränar mycket, det är klart att du kan liksom unna dig inom situationstecken lite mer, men alltså det är kosten är absolut det viktigaste när det gäller att gå ner i vikt. Det är ingen tvekan om den saken.
Mm. Ja, jag har min mamma sa ju det. Men alltså Daniel, du går ju inte ner i vikt. Hon är ju 76 år. Alltså du tränar ju, du springer och springer och ändå så gör du... Ja, men jag äter ju så. Ja. Jag äter ju för fem ju.
Ja, men alltså en löprunda på en timme är ju väldigt enkel att liksom käka upp eller kompensera genom mat. Alltså det är inget problem. Nej, det är väldigt enkelt.
Det är verkligen inget problem. Så jag bara... ja, men du får kanske gå och testa om det är något fel på någon sköldkörtel eller... Nej, så det är inget... Alltså, det är inte fel på där.
Det nej, det där är väldigt ovanligt. Sköldkörteln och sånt är ju några procent på hela befolkningen liksom som har problem ja. Med det. Så det är väldigt få. Men sen tycker jag också det är viktigt när man liksom, om man gör som du, att man beräknar liksom efter kalorier och så är det ganska, i alla fall relativt noga, vilket kan vara bra bara för att få lite koll så i början. Sen kan man ju freebasea lite mer när man känner att man har bra koll på det. Men man måste ju med tiden när man går ner i vikt också, får man ju tänka på att då får du ju ett lägre energibehov. Så då måste du ju sänka, du kan ju inte köpa samma liksom energiintag som du gjorde när du vägde 20 kilo mer, för då kommer du inte gå ner i vikt eftersom du nu väger mindre. Ja, så det gäller ju att anpassa det där med tiden, precis som med träningen.
Ja, så att man måste liksom dämpa ner det lite. Men jag tycker jag har inte varit sådär jättenoggrann med det, men jag vet ju ungefär vad en tallrik kostar. Ja, det har blivit det när man går i affären, men det kostar kalorier istället för pengar, grejer man ska handla. Hur mycket kostar det här mig? Oh, nej.
Men alltså, jag tycker inte det behöver vara fel liksom, räkna lite, så det är bara så man har en ungefärlig koll. Sen liksom, när du vet på det ungefär vad det ligger på, då kan du ju freebasea lite mer. Liksom,
och jag kan ju inte säga att men idag åt jag 1129 nej. Kalorier. Utan det är liksom någonstans mellan 1000-1200
ja, alltså ungefär. Det blir ju aldrig exakt i alla fall, för du vet inte exakt vad du har gjort av med eller exakt vad du har fått i dig, för det beror på samma saker också.
Det enda jag vet är att jag låg inte på 3500 som jag precis. Kanske gjorde innan. Jag ska liksom öka det här gapet här emellan, det är det som är det viktiga. Men det är det som det handlar om, vad jag har förstått i alla fall.
Ja, alltså det är ju tveklöst den absolut största faktorn vad gäller viktnedgång, det är ingen snack om den saken. Och det är så här, märker du att du inte går ner i vikt, men då är det helt enkelt så att då får du ju sänka lite vad du käkar helt enkelt. Det är inte så mycket svårare än så.
Nej, precis. Hur käkar du själv?
Hur käkar jag själv? Ja, bara pizza och rödvin.
Nej. Pizza och rödvin. Nej. Men det är bara fredag, lördag.
Nej, just pizza käkar jag faktiskt väldigt sällan. Det är ingen grej som jag går igång på så jättemycket. Nej, alltså jag käkar vanlig mat, alltså kött, fisk, fågel, grönsaker, rotfrukter och så vidare. Försöker jag hålla mig till under veckorna. Och sen så ibland när jag typ ska bort på någon middag eller någonting sånt där, då tycker jag att alltså då äter jag det jag vill helt enkelt. Och då vet jag att jag äter så pass bra under resterande tid så att det är helt okej liksom.
Ja, för det gör ingenting, en sån peak egentligen en gång.
Nej,
då och då.
Exakt. Men jag undviker de här superfrossardagarna när det är så här 20 000 kalorier med 10 chipspåsar och 5 liter läsk liksom. Det är ingenting jag kör på.
Ja, det var Mikael Dahlén här, professorn jag pratade med, som han hade ju testat den varianten.
Ja.
För att gå ner till så lite kroppsfett som möjligt, så åt han i stort sett ingenting 6 dagar i veckan, och sen hade han en dag där han åt allt.
Lite kroppsbyggare varianten alltså.
Ja, han åt men han sa han åt så mycket chips så att efter femte påsen så kunde kroppen inte ta emot mer chips.
Alltså,
det blev fysiskt omöjligt, sa han, att äta mer. Ja. Det var helt, det var en sjuk känsla, sa han, att ha den där, att det bara stopp liksom.
Ändå imponerande att han kan äta så mycket, för han är ganska tunn också.
Han är rätt tunn.
Han är ganska smal, så ja, det är starkt jobbat.
Men du kör inga dieter. Har du kört någon diet någon gång? Alltså sån här?
Det som kommer köra dieter.
Löpsedelsdiet.
Jag vill testa det mesta bara för att jag tycker att det är kul egentligen. Däremot så, alltså det är mer för att jag tycker att det är kul att testa det. Sen så har jag varit ganska medveten om att jag inte kommer köra efter någon så här specifik diet. Men jag har testat en hel del under någon månad eller lite mer. Sådär. Alltså alla dieter funkar i regel om du håller dem över tid. En månad är lite för korta i regel, som jag har kört för mesta, bara för att se typ hur jag mår eller hur det känns. Men de funkar över tid. Alltså, alla dieter går ju någonstans ut på att du tar bort all skitmat och sen så ger du lite tydliga riktlinjer så att folk får en väldigt tydlig väg att gå. Det är ju det de går ut på, så att folk på väldigt tydliga pekpinnar om vad de ska göra. Och då funkar det ju om du håller över tid, så är det ju.
Har du fått mycket, speciellt nu när du liksom kom i rampljusen i Metro från de här, folk blir lätt lite extrema när det gäller sina dieter?
Ja, så är det ju. Alltså det är ju mycket det jag skrev om, att det blir för extremt. Men alltså, hittar du en diet som du trivs med och som, ja, som funkar för dig, så i regel så är det inget problem att du köper den. Sen kan det kanske finnas ett ännu bättre alternativ. Men det viktigaste är att du hittar något som gör att du håller över tid, helt enkelt. Och då är det säkert bättre än att du fortsätter på det du har checkat innan, liksom.
Hur har du stött på det, att folk blir för detaljinriktade, liksom?
Ja, absolut. Det är väldigt vanligt, framförallt. Alltså, jag har mer stött på det inom träning i och för sig. Men alltså, det är samma sak med olika kosthållningar också, att man typ kollar på vad händer med just det här, detta hormon, alltså en viss grej kollar man på, eller man kollar på innehåller det här livsmedlet kolhydrater, man kollar inte på det liksom överlag, är det här ett bra livsmedel, man bara kollar på innehållet av en specifik grej. Och det är samma sak med träningen, att folk som knappt har tränat börjar pilla med om de ska göra 8 eller 10 reps. Det är så här, det är inte liksom det relevanta, utan du ska liksom ta i. Det är det handlar om någonstans. Och sen om du är 8 eller 10, det är inte det du ska hålla på och pilla med. Eller så här, olika ledvinklar när de kör biceps och så vidare. Det är inte det man börjar pyssla med när man, om man inte är på en väldigt hög nivå.
Nej, precis. Men jag kan känna att ibland vissa man stöts på, det gäller ju träning och det gäller att det blir nästan som en ursäkt för att inte göra det. Ah, men du vet, jag kan inte riktigt hitta rätt. Jag struntar i det. För jag kan inte riktigt lyfta så som man ska.
Ja, men då är det liksom, alltså, om man är ny när man tränar, då är det handlar ju inte om att liksom vara bäst på allt från början. Det är som om du ser en PT som kör med en ny klient, så kommer ju förmodligen den klienten inte lyfta perfekta marklyft. Men det är ju för att den personen är ny, så den håller ju på att lära sig. Så det handlar ju inte om att vara perfekt från början, utan att du helt tiden ska bli bättre. Så det handlar ju, det är samma sak med kosten. Det handlar inte om att käka perfekt direkt, utan det handlar om att du kontinuerligt ska käka bättre och bättre, helt enkelt, så att du kan hålla det över tid, precis som i träningen.
Just det du säger där med nybörjare. Jag pratade ju med Pansar eller Peter Blaha om det här med att folk bara släpps in på gym. Och nu när vi pratar lite grann om PT och lära sig teknik, och folk som är skadade, alltså har det kommit mycket folk när du var PT som var skadade för att de har liksom bara gått in och dratt igång själv och inte haft en aning om vad de sysslar med?
Ja, just till mig har de inte kommit i jättehög utsträckning. De går väl i regel mer till typ någon naprapater här i början. Sen så var det så att jag samarbetade lite med sjukgymnaster och naprapater som hade, ja, folk som de hade hjälpt. Och sen så ville de skjutsa ut dem till någon som skulle hjälpa dem med träningen. Så på det sättet har jag kommit i kontakt med dem. Och det har ju skett, alltså jag tror att problemet blir när man går in själv på ett gym och så liksom vill man lyfta tungt men man inte riktigt vet vad man gör. Då är det klart att då är det mycket högre skaderisker om du har någon som står och hjälper dig från början, såklart. Att, typ som Peter sa i avsnittet med dig, att när du börjar träna inne på hans CrossFit-box där, då liksom får du inte ens lyfta innan de har sett att du kan det. Om jag inte missminner vad han sa. Men att
där, ja, nej, är det var ju det liksom att...
Det är en helt annan kontroll liksom. Där får du inte lyfta tungt förrän de vet att du kan göra det. För då... Alltså, kan du lyfta bra marklyft, då är det klart du kan lägga på vikt. Men kan du inte det, då ska du absolut inte göra det.
Nej, för det är ju lätt att skada sig.
Ja, om du lyfter fel. Alltså, det är
ju lätt att slita ut sig om man gör ja, fel.
Absolut. Alltså, det är väldigt få övningar egentligen som är dåliga. Det finns ju några stycken, absolut. Men det, i regel är det ju, det är liksom, det är din teknik det är fel på, inte övningen i sig. Liksom. Så marklyft är ju en väldigt säker övning om du kan göra den bra. Då är det ju bara, då är det en av de bästa övningarna du kan utföra. Liksom.
Mm. Nej, för jag är lite så, jag kan själv vara lite rädd för det om jag går in själv nu på gymmet och ska köra lite, och så tänker jag, fan, tänk om jag bara dra mig fel här. Så jag kör kanske lite för lätt för att jag inte vill, kör jag lätt så gör det kanske inte så stor skada om jag nu gör fel, för jag har lite för, jag vet inte om jag får dålig teknik eller inte. Ja, är gymmen för dåliga på det där med att hålla koll på folk som kommer in och tränar?
Alltså det ingår ju, alltså många gym har ju extremt många medlemmar, så det blir ju svårt att liksom kolla tekniken på alla innan de får börja lyfta. Det blir väl ingen, det går väl liksom inte. Men de flesta har väl någon form av så här instruktion som ingår i medlemskapet, som ofta typ där man visar liksom maskiner och kanske lite övningar och sådär. Men Jag tror den här rädslan som du beskriver just där för att, alltså för sin egen teknik, den gör ju att man hamnar i maskiner istället, för det upplevs ju spontant så mycket säkrare, eftersom då är liksom rörelsen är låst på ett annat sätt.
Du kan inte... Ja, man blir ju mer styrd ju.
Ja, exakt. Och det är alltså på gott och ont liksom. Det är ju, fria vikter är ju mer komplett träning när du kan utföra det, men det är mycket svårare att lära sig helt enkelt. Men jag tror också att det där gör ju att många slutar träna, alltså för att de kommer inte vidare i sin träning, utan de får sitt maskinprogram och sen så, ja, när de märker att liksom, resultaten tar stopp då liksom blir det inte så kul att fortsätta längre. Så ja, jag tror att det är en vanlig begrepp man slutar, att man helt enkelt inte kommer vidare för att man inte riktigt vet vad man ska göra på gymmet.
Ja men precis, man, och sen så helt plötsligt är man där i det här som du säger, att man går inte dit för att styrketräna egentligen, utan det är en motion. Man går dit och bara gör, ja, det här som man gör.
Ja, men vissa går väl dit och, ja, bara för att de vet, typ, vet att det är bra att gå på gym liksom. Går de dit och så har de sitt program de har fått, så kör de sina 10x3 i en maskin eller vad det är, och sen så tar det stopp efter ett tag. Man kanske inte höjer vikten, eller maskinen kanske har slut på vikter efter ett tag när du börjar bli stark, och sen så vet man inte vad man ska göra i fria vikteravdelningen liksom och sådär. Så det, jag tror det kan bli ett problem.
Men då är ju PT bra ju.
Absolut. Sen finns det ju, så som med alla yrken, så finns det ju väldigt olika nivåer såklart på tränare också. Det är ju, där kan det ju vara svårt att hitta kanske någon som är, alltså man kan ju komma i kontakt med någon som är jätteduktig, och man kan komma i kontakt med någon som är mindre duktig. Det där är ju svårt att veta kanske hur man ska hitta någon. Så där tror jag att det är bra att gå på rekommendationer, eller liksom testa med lite olika tränare och se vem man trivs med och vem som man tycker verkar funka bra för en själv liksom.
Jag brukar fråga om ett generellt tips till alla.
Ja, då är det ju kontinuitet. Det låter ju väldigt tråkigt, men det är det tipset som, oavsett om det gäller kost eller träning, om det är löpning eller gym eller vad det nu är, om det är viktuppgång eller viktnedgång, så måste du ha kontinuitet i det du gör, för annars kommer det inte funka i alla fall. Du kan få snabba resultat, men de kommer inte vara långvariga om du inte vet hur du ska, så att säga, fortskrida din träning eller din kosthållning. Så kontinuitet, för att slå ett slag för.
Så du har inga quick fixes?
Nej, tyvärr. Inte som håller över tiden i alla fall. De är svåra att behålla ofta.
det ligger något i namnet med quick fixes.
Det gör ju det. Men det är lite kul när vi var inne på dieter, för att många dieter går ut på, alltså, sånt som ger snabba resultat direkt. Att du går ner 5 kilo på typ 1 eller 2 veckor. Sen så kommer, alltså, du kommer inte gå ner, fortsätta i samma takt. Och det gör ju ofta att folk kanske slutar för att, ja, men då blev det jobbigt liksom.
Det är, ja, som då är det inte så jävla kul längre.
Nej, men det är som när du börjar träna, så då blir du ju starkare av nästan, alltså, vad du än gör. För att du börjar på en, om du inte har tränat innan, så börjar du på en nivå där du får resultat väldigt fort. Och du lär nervsystemet att, ja, att lyfta helt enkelt. Så det går väldigt snabbt i början med egentligen vad du än gör. Men sen så blir det betydligt jobbigare när du börjar bli bättre på det du gör.
Det gäller nog att föra lite statistik nästan för min del, om man pratar om det här med kontinuiteten och verkligen bara göra det och inte tänka på att man får in det i vardagen och göra det, men ändå föra ner på något sätt till exempel vikten och kanske vad man tränar och hur man springer och hur långt och hur snabbt och så här, för att kunna gå tillbaka ett halvår och säga att fan, det här blir ju bättre.
Ja, men jag tror det är viktigt för, alltså, lusten att träna, att man faktiskt ser att det har hänt saker. För det blir väldigt lätt att man glömmer bort att det faktiskt har gått framåt. Och det är nog väldigt lätt att det inte går framåt också om man inte har koll på vad man har gjort tidigare månader. För man vet inte riktigt vad man ska försöka se på härnäst då, helt enkelt. Så jag tror generellt att det är bra att ha koll på sin, att ha koll på sin träning helt enkelt.
Ja, för det kan ju känna att man får den här lite grann att från vecka till vecka så händer det kanske inte så jävla mycket egentligen.
Nej, det tar ju lite längre tid i regel, så en vecka är ganska kort.
Ja, men det är ju så. Och sen, men fortfarande så tittar man liksom på det bara från vecka till vecka, så man får ju lätt det lilla fokus. Ja, nu var det helg igen. Ja, vad har jag gjort det? Ja, okej. Ja, mm. Men skulle man titta tillbaka 2-3 månader så är det ju något helt annat ju.
Ja, men det är ju längre cykler som är intressanta liksom, vad gäller både, alltså, träningsresultat och viktförändring. Alltså, från vecka till vecka kanske inte händer någonting ibland, men ser du över 3 månader, då bör det ju ha hänt någonting liksom.
Ja, men det är ju kontinuiteten. Men hur håller man kontinuiteten då?
Jag tror att problemet ofta är att folk går ut alldeles för extremt. Alltså, vad gäller träning, man går från 0 pass till 6 pass per vecka direkt, och det ska vara liksom svintungt varenda gång, och till slut så, ja, men du får, i början funkar ju det och du får resultat väldigt snabbt. Sen får du sämre resultat och sen kanske du tappar lusten, och det kanske till och med just alltså vad gäller löpning är, där tycker jag är nästan det bästa exemplet att folk går ut för hårt, för då får man någon för ont och så vidare. För de flesta kan inte springa en mil på en gång, alltså sex Nej. Gånger i veckan. Alltså jag får ju till och med liksom ont om jag gör det för ofta. Så det är en ganska hög tröskel just till löpning att börja tycka om det. Så där är ju det bästa exemplet kanske på att man måste börja med att bana in det ganska lugnt. I styrketräning kan du ju mer kötta på ett annat sätt. Men jag tror att för att få kontinuitet så behöver du, som du säger, ha koll på resultaten och inte gå ut för hårt, utan det är bättre att du går ut lite lugnare och sen trappar upp det hela tiden istället för att du börjar gå från 0 till 100 så att säga.
Mm. Träningsvärk, är det farligt?
Nej, det är det inte. Du kan träna med det, sen kan det göra ont, så det är inte skönt att träna med det, men det är inte farligt att träna med träningsvärk, absolut inte. Så länge du känner att det känns okej så är det bara att köra på.
Ja, men det är ju bra. För det är ju också något sånt som kommer, folk som går i 100 knyck in i styrketräning och du får träningsvärk då.
Alltså, ja, alltså är det. Alltså, den blir också, om du går från 0 till 100 och kör extremt, då blir ju den, då kan ju träningsvärken i sig bli extrem och då kan du göra så pass ont att liksom du inte vill träna för det är så pass obekvämt. Så...
Du vill inte resa dig.
Nej, men exakt. Alltså, ja, men det är ju... Riktigt hemskt träningsvärk är inte kul att ha. Liksom. Så det är också en anledning att inte gå ut för hårt, för då kommer du ha så jäkla ont sen. Så, men att träna med träningsvärk i sig är inte farligt på något sätt.
Nej, vad är träningsvärk egentligen?
Det vet man väl inte riktigt. Det är lite det som är problemet med, alltså, folk som säger så här, hur man ska lindra träningsvärk. Alltså, det blir ju väldigt mycket anekdotiska grejer, för du vet ju inte exakt vad träningsvärk är för någonting. Vilket gör att det är väldigt svårt att veta hur man ska lindra det också. Alltså, många säger ju att det känns bättre när man stretchar efter passet och sådär. Men det är ju ingenting som har visat sig funka egentligen mot träningsvärk. Sen finns det någon som upplever att det känns bättre, och då kan man väl köra på det. Men annars är det väl mer bara att sova bra, käka bra och så vidare. Protein vet jag funkar lite mot träningsvärk och sådär. Alltså man får i sig vettig proteinkälla direkt efter träningen och sådär. Men det är, jag tror folk inte ska fokusera på träningsvärken så mycket, utan fokusera på träningen istället.
Mm. Ja, men det är väl rätt. Ja, sen har du rätt i det du säger med löpningen, att det är ju... Det är nog många som går sönder som ska dra igång. Vi ska ju springa på jobbet. Ska vi springa, vad heter det, Göteborgsvarvet nu strax. Och vi är ett gäng då som ska göra det. Och jag fick ju träningsprogram av Jycken som jag började med. Jag körde i 12 veckor. Sen blev jag sjuk. Och sen blev det liksom lite fel där. Det blev influensa. Men det var ju så här, så att jag skulle springa extremt sakta och långt.
Ja, men det där är väl, alltså när man ska bana in löpning så är det ju ofta, då ska du ju inte ta ut det till max speciellt ofta, alltså egentligen nästan aldrig när du tränar. Det är de som är, alltså är som bäst i konditionsidrotter, de tränar ju nästan aldrig på max, och det gäller ju samma sak för en, alltså framförallt när du är ny och ska bana in det. Löpning känns ju spontant väldigt simpelt, det är bara att ge sig ut och springa, och det är ju simpelt, men det är väldigt lätt att gå ut för hårt just vid löpning där.
Ja, för att jag gick ut väldigt, väldigt sakta känns det som. Men det har jag ju igen nu, för jag är fortfarande hel.
Ja, du behöver en tid att vänja in dig där. Det blir ganska hög belastning om man börjar springa gentemot om man bara är van att gå. Liksom. Det är väldigt stor skillnad.
Mm. Ja, nej, jag kände det. Jag sprang, varför sprang jag? 15,6 kilometer igår.
Ja.
Och det kändes bra i kroppen. Alltså, det var skittråkigt, men det kändes bra. Jag hade inte ont någonstans. Jag hade inte liksom inga såna här, så det, jag tror det har hjälpt att ta det lugnt.
Ja, absolut.
Och låt det liksom gå tiden och vara ute i god tid.
Har du testat kompressionskläder?
Ja. Det är fantastiskt bra.
Där har du, alltså resultaten från dem, så här, när man kollar rent i studier, så är det inte så här enorma, de är ganska små, men där har du någonting som eventuellt också kan funka lite mot träningsverk och så vidare, men då ska man ju ha dem på väldigt många timmar efter passet.
Jag känner mer att jag får, alltså när jag har det på så benen blir stabilare. Jag känner mig stabilare.
Ja, men jag gillar också det.
För de ska själva steget liksom.
De ska sitta åt rejält. Men jag tycker också att det känns väldigt bra när man springer det. Den upplevda upplevelsen är väldigt positiv.
Jag vet inte om det har med att man, alltså, det blir ju inte, jag blir inte mindre trött i benen eller så, men jag känns stabilare. Men det är för jag har så mycket flappy flop.
Ja, men det är skönt också. Så att man, ja, men så här, alltså, att man inte har kläder som liksom är för luftiga när man springer. Alltså man har någon som sitter åt ordentligt. Och, jag gillar det också faktiskt.
Ja, nej, jag tycker det funkar skitbra. Jag sprang ett tag utan det. Utan alltså att jag reflekterar över det så. Att jag skulle, nu ska jag springa utan. Utan det var bara att jag gjorde det. Och sen helt plötsligt så, fan, jag ska nu använda de här kompressionsbrallorna och strumporna och grejerna igen. Och så blev det en jävla skillnad direkt i själva när jag sprang. Alltså att det kändes jävligt mycket bättre.
Ja, jag håller med. Det känns mycket skönare tycker jag också. Så jag brukar köra med det när jag springer, framförallt längre sträckor.
Mm. Ja, nej, men det är ett bra tips det också. Jaha, vem tycker du jag ska prata med då?
Får man köra samma tips som förra gången?
Ja, det får du göra. Nu kommer jag inte ihåg riktigt det, för jag kan inte gå tillbaka och lyssna på det heller.
Nej, men jag kommer ihåg. Det var i alla fall Jesper Husfeldt, din polare till
mig. Ja, just det. Jesper Husfeldt, ja. Spelar du fortfarande i fotbollslaget då?
Nej, jag flyttade ju utomlands till Spanien ett tag där, och då sa jag att jag upp mig därifrån. Men jag ska se om jag kan lura mig in där igen, för jag saknar det lite grann. Det är skönt gäng där med Jesper och Snujen och alla möjliga roliga personer som
spelade.
Ja, det
var ett jävla gäng jag såg. De hade spelat nu igen. Men vad det var nu på Ös Insta jag såg det.
Ja, det stämmer nu, ja.
Jag tror Patrik Ekvall var med där också, verkligen.
Absolut, han brukar spela ganska många matcher där. Så han brukar vara med en hel del.
Ja, han spelar i TV-laget också.
Ja, han spelar överallt den där liraren.
Ja, nej, men Jesper Husfeldt, ja. Nej, jag har inte... Jag hade honom på tråden, men han far och flänger så jävla mycket, så att...
Ja, det är en upptagen man, men jag kan se vad jag kan göra där, så ska jag försöka lirka in honom till dig. Det är...
Ja, du får dra lite trådar då.
Ja, men han är bra på surra och han gillar att träna, så han vore en kanongäst tror jag.
Mm. Ja, men det är ju strålande.
Det vill säga att jag har tvingat in honom, så ger han med sig.
Ja, han får göra det. Nej, ja, men det är Jesper Husfeldt, ja. Han ska upp på banan där igen. Än en gång för så får jag tacka för att du ville ställa upp.
För andra gången.
För andra gången.
Ja, det är jag som ska tacka att jag fick vara med igen snarare, tycker jag.
Ja, nej, men det tycker jag. Jag kan inte... du har ju bra grejer att säga. Och nu är det ju extra intressant också. Du är chefredaktör där jag ju faktiskt bloggar. Det hade ju inte med vart annat att göra kanske, men så är det.
Så är det.
Det får inte försvinna filer, så va? Det är inte bra.
Du får
folk har vettiga saker att säga.
Ja, nu får du inte, det här måste vara kvar nu så att,
ja, men du har ju ett annat system för det här. Det där var lite grann i början där kan vara någon mer fil som har försvunnit, men där det ligger kvar uppe i nätet. För jag gjorde någon grej där jag skulle ladda ner det, och sen så försvann det.
Det är sånt som händer.
Ja, det är sånt som händer. Teknikens under. Men jag, som sagt, jag tackar för att ställa upp igen.
Tack själv.
Så, där satte avsnittet, det nyinspelade, det ominspelade, som jag faktiskt... Vad tyckte ni själv? Och ni som har hört det gamla och ni som har hört det nya. Det var en hel del nya grejer, men fortfarande väldigt, väldigt bra grejer. Daniel är duktig, han kan det han skriver om och han snackar om. Och jag tycker ni ska följa honom på alla hans uppdrag. Nu är det ju Sporthälsa där han är chefredaktör, han skriver för tyngre. Han har fitnesspodden tillsammans med Robban, hans kompis. Den ska ni ladda ner. Följ honom på Instagram. Eller Instagram. Varför har jag så svårt att uttala vissa grejer? Swish. Instagram. I alla fall, följ honom på Instagram. Lite mer amerikanskt. Där heter han som det är. Daniel J. Larsson i ett. Bara så. Det är ett. Och där kan ni även följa fitnesspodden och fler saker runt omkring honom. Men det hittar ni när ni hittar honom. Kan jag lova. Vidare, följ mig, Äggmannen. Ni vet det vid det här laget. Gå in. Det är inte många nu. Alltså ser vi 300 stycken i den lilla gruppen på Facebook. Det här nymedian som är lite gammal media kanske. Men där blir jag också bättre. Jag blir bättre hela tiden. Och nu är det stora grejer som händer i mitt privatliv, kan jag säga. Vilket, om allting går i lås, så kommer det bli ännu bättre för podden. Det ska jag lova er. Nästa vecka... Jo, en sak till om Daniel. Just det, han har skrivit en bok. Vi nämnde den. Och kolla i texten till det här avsnittet. Där finns en länk där. Det är jättebra. Gå in där på den länken. Och så köper ni den boken. Eller laddar ner den. Det är en e-bok. Det blir jättebra. Om ni är PTs, speciellt. Han kan det där.
Men i övrigt så Göteborgsvarvet stundar. Jag har mitt mål. Ni som följer mig på Instagram, ni vet vad som händer. Ni vet hur jag kämpar. Och imorgon bitti ska jag springa igen. Och sen imorgon kväll hoppas jag att det håller. Så har jag en väldigt intressant gäst jag ska intervjua på distans, kan jag säga. Och det kommer då ut nästa vecka. Men det hoppas vi på bra. Det där kan man inte vara säker på. Nu ska jag släppa er ifrån det här återuppståndna avsnittet. Det passar väl bra här runt alla helger som har varit. Jag tycker att ni är alldeles fantastiskt härliga och underbara som följer mig, som lyssnar på mig, som laddar ner mina avsnitt, som läser på bloggen, som är överallt och stöttar mig och peppar mig. Jag behöver det. Jag är en människa som behöver det verkligen. Men nu, som sagt, till nästa vecka. Hör ni fågeln i bakgrunden? Nej, det är nog skatan, är det nog. Min nationalfågel. Yay. Nej, men jag tror det eller en koltrast. Jävla liv är det hela tiden. Förlåt att jag svär, men ibland blir det så. Så som jag sa i mitt första avsnitt, ha överseende med det. Nu kör vi. Till nästa vecka, kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.